blott snack, gott snack, Hasse Strandberg,
Ole Törner.
Och så har vi då en av dem som är på topp 10.
Han är nummer 6, alla tiders mest MFF-spelare, Torbjörn Persson.
Välkommen.
Tackar.
Ja, alltså, det sällskapet du är med liksom bland de topp 10, kan du se det där i det gänget?
Nu är det ju så länge sedan, eller man har haft tid att både reflektera och allting, men nej, kanske inte om du tänker på att det är Christer och Roy och
Bosse
de här.
Och,
ja. Det är, och det, men det är rätt roligt, jag tror de, av dem som är där är det nog bara Christer jag aldrig har spelat med, tror jag.
Vi ska då rekapitulera att här är alltså en Ramlösa grabb, en Helsingborgs kille som aldrig har satt sin fot på Olympia, åtminstone som spelare, men han valde Malmö FF.
Ja, det stämmer. Jag har gjort faktiskt en testmatch eller provmatch för HIF.
Det är förlåtet.
Ja, de jag skulle inte säga att de var så dåliga, men de hade ju sin svacka då, så här 70-talet och det här. Och, ja, sen kom MFF och frågade om jag ville börja prova som ungdomsproff, så då var det ju inte så jättesvårt att välja.
Det här med sommarproffsen, kommer du ihåg vem som var där samtidigt som du? Av dem som
jag och Masse var där samtidigt. Och Lasse Larsson. Masse var ju tre år yngre än mig. Så han försvann ju tillbaka till Högaborg ett år eller någonting. Men det var ju fräckt. Det var ju Bob Houghton som hade vissa av träningarna också då. Så det var ju stort.
Men den känslan där, alltså att komma från Ramlösas lilla fotbollsgäng och så kom han ner till Parkernas stad. Första gången, vad var känslan?
Alltså sommarproffs, det var ju lite betald ett sommarlov eller sommarjobb. Så det var inte så nervöst. Det tror jag inte, det var mer att det var kul, alltså man fick en chans att spela fotboll 5-6-7 eller många veckor och vara på heltid och få några kronor för det.
Och sen, hur hamnade du i MFF permanent, så att säga?
Ja, det var, om det nu var Bob eller vem det var, efter sommarproffstiden var slut så blev jag erbjuden ett ungdomsproffskontrakt som Magnus Andersson och Kent Jönsson och Prytz och de här hade.
Och du tvekade inte en sekund?
Nej, det gjorde jag inte.
Och vi pratar bara några månader innan du ska gå ut gymnasiet.
Ja, i princip. Detta var sommaren efter gymnasiet. Men då hade jag hoppat av skolan jag tror det var i mars innan jag skulle ta student. Det var för mycket fotboll. Alltså jag skulle på något läger med Ramlösa jag spelade. Och sen blev jag inbjuden av MFF att följa med juniorlaget till Saudiarabien på ett träningsläger. Och sen var det en vecka timmar något annat. Och det visste jag, det kommer inte få ledigt skolan. Och jag var ju inte den som öppnade läxböckerna mest av alla, kan jag väl säga. Så att jag
var lite, var lite skoltrött så, eller?
Ja, inget större intresse av det. Så att jag, man tänkte, men det kan jag läsa in sen om jag skulle behöva det. Eller något. Så att jag hoppade av.
Back från allra första, när back blev du, forward var det från första början?
Det kan man säga. Det mesta i B-laget där man spelade i början, det var mest anfallare i början.
Vem var det som skolade om det?
Det var ju anfallare, sen var det lite vänster mittfält och ett tag var jag mitten på mitten. Men sen ändrade om till vänsterback, det var ju när Roy Hudson kom. Då bytte jag och Ingmar Allansson plats, så gick han upp på mittfältet och jag som vänsterback.
Det var intressant, jag har sett att det finns en uppgift för att första matchen du gjorde, det var samtidigt Bob Houghton sista match.
Ja, det stämmer. I tipsgruppen, ja.
Det är ju rätt fräckt liksom att hej då Bob och så
var
det Roy igen.
Ja, det är väl.
Vad kommer du ihåg av den matchen?
Ja, jag har ju läst något, det har stått något lite innan. Sådär. Men jag vet, det var tipsgruppen vi mötte Duisburg, tror jag vi mötte från Tyskland och vi vann. Och jag hoppade in i andra halvlek och gjorde mål efter 5 minuter och sånt där. Så det var ju en flytdebut.
Det måste det vara.
Ja.
Och liksom all koncentration var väl kanske ändå på att Bobs skulle sluta.
Ja, sen är det ju inte jättemycket folk på de här tipsgruppen. Då på den tiden, då spelade vi ju på Malmö stadion. Det var ju senare man lade ut det på mindre arenor eller mindre klubbar som fick anordna
det. Ja. Det här med att du gjorde mål. Du gjorde inte så många mål totalt sett.
Nej, inte sen. Jag gjorde faktiskt jättemycket mål när jag spelade Ramlösa. Men visst, det var division 5 och division 6. Det var lite skillnad. Men, nej, sen blev det ju inte många av de målen jag har gjort väl som i allsvenskan, det är ju frisparkar eller straffar.
Var du bra på straffar överhuvudtaget?
Jag slog rätt så många år. Det gjorde jag. Jag missade några, klart.
Mm. För tittar man liksom på MFF på den tiden, då måste det funnits fantastiskt många bra straffskyttar, men ändå blev du vald ibland att göra det.
Ja, det är möjligt. Jag vet faktiskt inte. Jag var i ett antal år, ja.
Mm. Var du lite framfusig så att du själv gick fram och tog straffen ibland?
Nej. Det var ju bestämt.
Det var det,
princip, ja. Som var straffskytt.
Var det liksom en hackordning också, att vissa var viktigare än andra i laget?
Ja, det tror jag inte. Det tror jag inte. Något år där på 80-talet så var väl i regel jag första straffskytt, och var jag inte med eller det var något, så var till exempel Niklas Nylén andra straffläggare. Alltså det
laget du spelade med, alltså vem är det som du har starkast minnen från på de åren där, under de här härliga 80-talsåren, under våra framgångsår?
Ja, den bästa vi hade då, det var Jonas Tern. Det var det. Han kom ju upp. Jag tog han, eller vad tog han om gjorde inte, men lite gjorde jag, för han började jobba på samma ställe som mig där, som med data ett tag. Och det var 86 kanske eller något sånt där, och han var jätteduktig, han blommade ut direkt. Det tog väl ett och ett halvt år som han var med i landslaget.
Det intressanta är ju att du och Leif Enqvist är väl de enda som var med alla de här fem åren i vann,
ja,
serien.
Ja, det stämmer, ja.
Hur kändes det liksom att vinna serien fem gånger och så få två SM-guld?
Ja, alltså det var Kent svar för alla, men vi tyckte ju det var fel. Jag vet, det var något slutspel vi spelade mot, kommer inte ihåg om det var Norrköping eller någonting. Och vi var säkert 20 poäng före dem i tabellen. Och sen skulle vi
spela
en semifinal mot dem där de fick chans att vinna. Alltså det kändes fel. Alltså då allsvenskan, jag tror de flesta fotbollsspelare, nästan alla, tycker ju att en serieseger är det, är det som gäller. Alltså.
Så du tycker att du är lite rekordman där, för att det är ingen annan som har fem allsvenska seriesegrar?
Nej, det är det ju inte, men, och visst, det är ju ett rekord, det vet jag ju, med Leif och så Roy då, som tränar alla fem åren. Ja. Men nej, SM-guld räknas de inte som.
Hur var det, förstår den här lille härliga engelsmannen från Londonförort som kommer och försöker tala på sin hemsnickrade svensk-engelska?
Ja, alltså det var ju bra. Det var ju, är ju en jätteduktig tränare. Ja. Det är det. Och han är fortfarande E3. Jag har lite kontakt med han lite då och då fortfarande.
Okej. Var du kollad när de var här på träningsläger?
Nej, det var jag inte. Men jag har varit där och både träffat han och tittat på när han hade engelsk landslag, till exempel, var ju på Wembley och lite sånt där. Och när han hade West Bromwich var ju att titta när de mötte Arsenal. Så att, han är lika trevlig och snäll, eller ställer upp, eller vad man ska säga. Så.
När du håller på och snackar om West Bromwich och Arsenal, och så, vilket är ditt lag i England?
Egentligen har jag inget nu, men jag är ju börjat titta väl på fotboll på TV på Tips Extra på 70-talet, och då var det ju de standard. Så är det något jag måste säga, så är det väl Leeds. Men nu tittar jag, alltså nu försöker jag bara titta på fotbollen. Om det sen är Liverpool eller United eller City eller Chelsea och vad de... Crystal Palace, Maroy, försöker jag titta på när det går.
Och du är ju fortfarande lika fotbollsintresserad som när du var aktiv?
Ja, jag tittar ju rätt så mycket. Jag har en grabb som spelar Eskilsminne, och de följer jag ju. Och ja, sen följer jag ju Malmö, och det är nästan tyvärr, eller tyvärr är det ju inte, men för mycket fotboll på TV. Alltså,
ja, det, man kan ju överdosa 24
timmar. Man blir mätt, alltså det händer flera gånger. Så, även som vi säger, som igår när det var Liverpool Atletico Madrid. Efter 70 minuter så stängde jag TV och gick upp. Det var jättebra och spännande och allting, men man blir mätt.
Man kan överdosa.
Ja.
Alltså Eskilsminne då, är det Pringle han har som...
Ja, de hade nu.
De hade,
Mattias Lindström, och så gamla HF-aren.
Just det.
Då måste vi ju säga vad han heter också, för de som inte vet.
Jonathan Persson.
Hur duktig är han?
Han är ordinarie vänsterback, klart. Ja, jag tycker han är duktig, och de spelar Division 1, så det är ju bra.
Han tar för sig.
Ja, det funkar bra.
Det här med att han är vänsterback, är det en slump eller har du liksom styrt honom?
Nej, det har jag inte gjort. Jag tränade Öskilsminne ett tag när han var junior. Men nej, det har jag inte gjort. Han är vänsterfotad och precis som mig. Och det har blivit naturligt. Vänsterfotad eller det, han kan även spela mittback där.
Gillar han det här med att det blir jämfört med sin far?
Det vet jag inte. Det har jag faktiskt aldrig hört.
Han får bara tugga i sig det.
Ja, han... Jag vet inte om det är någon som nämner det.
Vi ska ju säga det också att du bor fortfarande i Ramlösa.
Ja.
Och har hela tiden bott i Nordvästskåne.
Mm. Ja. Ja.
Var du aldrig sugen på att flytta till Malmö och slipa pendeln?
Nej, alltså... Jag träffade tjejen rätt så tidigt, den som jag gift mig fortfarande. Det. Och hon studerar och jobbar uppe i Helsingborg. Så det var ju en som fick pendla i så fall. Och nej, jag hade inga större problem med det. Det hade jag inte. Nu börjar jag faktiskt bli lite trött på det pendlingen. Jag pendlar ju fortfarande hit här till Lund.
Så. Just det, vi ska säga att vi sitter och spelar in den här podden på ditt jobb. Alfa Laval, där har du varit, hur många år har du varit där?
20 ungefär.
Okej. Okay. Vänta på guldklockan nu, eller?
Nej, det... Ja, det är 5 år till. Ja, har jag inte funderat på, nej.
Men då får du guldklocka samtidigt som du pensionerar.
Ja, i så fall. Ja.
Utlandskarriär, var det aldrig någon sån liksom dröm? Eller var det något på gång?
Nej, jag kan inte komma ihåg något. Alltså egentligen har jag haft någon sån här dröm. Även som vi säger då, när man var yngre och kommer med i landslag eller något sånt där. Inte någon dröm, utan... Ja, jag vet inte. Det, och alltså proffs, det var inte många som var proffs på vår tid. Det var Hussein och Strömberg och Pritz och några till. Så det var inte så mycket. Nu är det ju jättemånga.
Men du kom ju med i landslaget också.
Ja, det gjorde jag.
Utan att ha drömt.
Ja.
Har du några speciella minnen från de matcherna?
Ja, det var ju vissa. Det är ju kul. Vissa, jag vet, vi slog Ryssland eller Sovjet, det är väl då, bortaplan i och för sig i en vänskapsmatch, men utan då våra, vi ska kalla det stjärnor, alltså göteborgarna, för de var något med FA-cup.
Alla glöm.
Ja, i princip.
Ja.
Och det var ju bra och trevligt. Och Italien borta i en avgörande EM-kval 87 måste det vara med, ja, vad de hade för några Baresi och de här stjärnorna med. Tyvärr förlorar vi, men det är ändå ett minne.
Tror du det här med att du har hållit låg profil och sånt efter tiden och bott upp i Nordvästskåne och sånt? Det är rätt få som pratar om det nu i MFF-kretsar. Så nu alla de andra som spelar samtidigt med dig och alla de andra som är på topp 10 och så vidare, de pratar folk om. Men du har liksom flugit under raden.
Ja, det är nog inte omöjligt.
Är du bekväm med det? Hade du velat ha mer uppmärksamhet?
Nej, det är okej som det.
Det är okej?
Ja, absolut.
Är det till och med medvetet liksom att du hållit
läget? Nej, det är det inte. Men det blir väl automatiskt. Jag är på matcherna kanske, låt säga, mellan 5 och 10 matcher på ett år. Och bor på Helsingborg. Och, så det blir nog rätt så naturligt.
Umgås du speciellt med några av dina gamla långkompisar?
Nej, inte umgås. Det gör jag inte så mycket. Men jag håller lite kontakt, framförallt med Per Ågren.
Och tittade, och du var ju, berätta innan vi började spela in det här, att det var väldigt mycket i Champions League i år.
Ja, det blev, och sen blev det ju ännu mer när det blev då med Champions League. Men ja, vissa år har jag nog varit nere en, jag vet inte, 10-12 matcher. Sen ibland blir det lite mindre. Det är, ja, lite andra, och det är intresse, så att det tar ju tid och...
Det var ju, som du säger, det var ju många fantastiska storheter som kom fram under din tid. Liksom vi pratar Lasse, vi pratar Masse, vi pratar Stefan Schwarz, Jonas Tern. Liksom. Alltså, om vi hoppar på Schwarz där, hetspåret i kvadraten.
Ja, där också på planen. Alltså, ja. Han var ju inte mer än en, vad kan han ha varit, 17-18 år när han gick in i Allsvenskan och...
Smällde på det.
Ja, han visade vem som bestämde redan då, alltså så ung kille.
Fick du några smällar av honom någon gång på träningen?
Nej, det hände säkert, men inte som jag kommer ihåg så. Men ja, han smällde på träningen också.
Alltså, vi brukar ju fråga det här med vilken som liksom, var tränare som har betytt mest för dig. Men det är väl rätt självklart att det är Roy.
Ja, absolut.
Lärde du dig mycket av honom som du själv använde när du blev tränare?
Det tror jag nog. Alltså, den typen av press och understöd. Uppspel och den typen av fotboll.
Högaborg var du tränare i, eller du spelade lite i Högaborg?
Jag slutade, jag spelade de två sista åren fotboll, spelade jag efter Malmö i Högaborg. Ja.
Och sen blev du tränare i Ramlösa?
Ja.
Ringde Alli Venhed och frågade om du skulle vara med i HF eller?
Jo, han ville ha mig till HF, ja. Jag kommer inte ihåg när jag...
Ågren stack ju dit ju.
Ja, det var många ju som stack dit ju. Jag, kände jag att snacka med Rene när jag träffade han ju så. Men jag vet inte, det kändes aldrig aktuellt. Och sen när de väl gick upp i Allsvenskan 92 tror jag det var, va? Ja, då var jag 32-33 år. Det var precis som att på något vis var det på väg ner. Det blev det ju den. Så nej, det var inte aktuellt.
Vad har du för känslor för HIF egentligen?
Jag hoppas ju det går bra för dem. Alltså jag är ingen HIF-are, det är jag ju klart inte. Men jag, absolut, det är jag ju jätteljusblå. Men jag hoppas det går bra.
Det är kul med skånska lag i högsta serien. Det behövs.
Ja, och det vinner vi på.
Nu är det mycket så här kärleksmötet mellan Skånederbyt, Malmö, HIF liksom, som man ser fram emot. Men på din tid, vilken var den stora liksom, sån här hatkärleksmatchen under de åren du spelade? Är det Göteborg?
Ja, eller? Jag gissar på att det var IFK Göteborg. Det var det nog. På 80-talet, de vann ju UEFA-cupen och de som då var där, och Tobbe Nilsson. Och,
Beskriv dig själv som spelare, för en som aldrig har sett dig spela. Jag vet många unga lyssnare också.
Ja, vänsterfotad, ganska passningsskicklig tror jag. Slog rätt så många är ju frisparkar och straffar och hörnor och sådana grejer. Ja, det var väl mest, det var ju ingen... Vad kallar man det? Flåbuse direkt. Utan det var mer lugnt och sansat och sköta upp spelare.
Du var rätt sällan skadad också.
Det var inte... Det var någon kanske på, vi satt på slutet, någon, en bristning var borta ett par veckor. Och ytterst för två operationer eller något sånt där. Ett mellanfotsben som jag fraktur. Så det, nej, det är inte många veckor.
574 matcher. En och en halv säsong till så hade du blivit mest av alla.
Ja, men det vågar jag inte. Christer kom in och sa till mig innan jag skulle sluta då. Det visste inte han i och för sig. Men sa han, gick han fram och sa han, skojar han i och för sig. Du spelar inte ett år till. Så det vågar man inte.
Är du säker på att det var skoj?
Nej, jag har inte frågat det i och för sig.
Men det är underbart. Bara kom in och se och uppmärksamma.
Det låter väldigt mycket Christer.
Ja, det är det ju. Det är en trevlig skit.
Var det fysiken som gjorde att du inte ville fortsätta? Eller var det...
Nej, jag vet egentligen inte. Jag fick då, på hösten mitt sista år, då var ju Roland Andersson och Thomas Sjöberg tränare nere i Qatar i sportklubb där nere. Och de behövde en mittback. Så de frågade om jag ville komma ner där. Mm. Och så det gjorde jag. Så jag var där nere ett par, tre månader och sånt där. Och sen när man kom tillbaka, då var det inte aktuellt att gå till Malmö.
Så blev ett litet utland, ett mini-utlandsäventyr?
Ja, det var ett litet äventyr. Ja. Familjen kom ju också ner där två månader kanske eller något sånt där. Ja, som ett äventyr kan man säga.
Fanns det mycket pengar där nere redan då?
Nej, det var det inte. Alltså det var så man klarade sig och så vi kunde ha kvar hus och bil hemma. Men familjen kom ner och då jobbade ju inte frun och så nej.
Det var mera äventyret som lockade. Och kanske
Visst, hade du varit kvar där 5-6 år eller något sånt där. För det är ju, då är det möjligt att det hade blivit någon mening med det. Men nu är det mest att det var ett äventyr.
Så har hållit på så många försäsonger, träningsläger och uppladdningar. Och, alltså, var det skönt eller var det någon sån här tomhet? För jag bara sitter och funderar ibland upp över Mackan nu som lämnade av här i slutet av förra året. Vad var din känsla?
Nej, alltså när jag väl stack ner då till Qatar, då visste jag, nu är det slut med Malmö. Och det är inte skönt, men jag fortsatte ju i Högaborg och vi tränar ju 4 dagar i veckan. Mm. Och då var det efter jobb. Då tränade man 6 på kvällen. Så att det var ju ingen nedtrappning egentligen. Det var ju ännu mer på ett vis.
Bara för att du skulle få lappsjukan när du kom
hem. Men jag blev rätt så snabbt inställd på att det var det slut. Och efter det, då kan jag inte säga jag saknade på det viset. Det är klart det var det bästa tid man har haft. Betald hobby.
Eller hur?
Helt perfekt.
Du var inte att gå till jobbet direkt?
Ja, nej, det var ju... Och jag har ju aldrig... jag aldrig tyckte det var tråkigt att gå till en träning. Alltså jag kvittade nästan vad du skulle göra. Alltså. Det,
även fysiska?
Ja, aldrig att det var tråkigt.
Var det inte ens lite surrealistiskt? Du fick betalt för det du gjorde som pojk liksom?
Ja, men så är det ju. Mm. Vi tjänar ju inga miljoner nu. Nu för tiden tjänar man ju mycket, mycket mer. Men, men det var, ja, det var ändå ett jobb. Och det betald hobby, det var perfekt.
Hade du agent?
Nej.
Alltså hade inte man på det, alltså, så, idag så
det fanns, Börje Lands fanns ju som massor.
Den legendariska.
Och Gissa på Svart, så de här hade väl Börje, det tror jag. Martin Dahlin kanske, jag vet faktiskt inte. Men, nej, det har jag aldrig.
Hur gick förhandlingen till? Gick in till Cavallio? Det var ingen förhandling?
Nej, det var ju om du skulle skriva på ett nytt kontrakt. Det var det ju i så fall. Men det, många av åren så hade vi i princip samma kontrakt, alla spelare. Mm. Det var alltså antingen var du etablerad eller så var du lite under, eller så var du junior eller någonting. Alltså det slog inte på så stora pengar.
Om vi tittar tillbaka på, då nämnde Jonas Tern där som spelare. Mm. Fanns det någon annan som du har liksom minnen av som kunde blivit fantastiskt bra men som inte blev det?
Ja, det är där ju säkert. Det är ju... Många hade ju, alltså Jocke Nilsson var ju duktig, han blev ju proffs, men han hade ju problem med knäna så han höll ju inte på så jättelänge. Och de som var lovande, som var yngre än mig där, det är ju Kasper Paukstad till exempel, men det var också stora problem med knäna.
Hur är den känslan när du träffar alla de som du spelar med? För jag gissar på att ni har liksom både samma med lite matt. För hur den
ja, men det är ju trevligt.
Kommer omklädningsrummet tillbaka ganska snabbt?
Ja, på något vis. Alltså då när man åker ner till arenan och man ska gå på match. Så när man går från, ja vad man nu går från, men man går förbi och visar det som heter Kulan och kommer in. Mm. Alltså på något vis känner man som att man kommer hem. På något vis är det jag vet. Visst, det var 16-17 år man var där, men det är ändå länge sedan. Men det är en
kommer du ihåg när du fick byta om i A-lags omklädningsrummet och fick kliva in i finrummet första gången?
Nej, kanske inte första gången så, men ja, det är klart det är alltså, speciellt i första gången du blir uttagen eller du ska vara med. Och...
Var du nervös?
Nej, jag har inte varit så nervös av mig. Så det är inte så att det var några större problem. Nej, det kan jag inte komma ihåg.
När du växte upp, hade du några förebilder? Fanns det någon i familjen som spelade och sånt som gjorde att du blev fotbollsspelare?
Nej, ja, min farsa var ju alltid med. Han har alltid en basbatt i Ramlösa Boys. Ju. Han var ju lagledare och lite sånt. Ju. Men nej, inte någon släkt om så förebild som fotbollsspelare.
Hur hamnade du i Ramlösa från början?
Ja, det var att farsan var ledare där och vi bodde i, mer eller mindre i Ramlösa. Så att det var inte... Så jag började som 10-åring. 1970 startade Ramlösa sin ungdomsverksamhet. Och då började jag.
Följer de fortfarande och tittar på matcherna och sånt?
Nej, de gick ihop med Ramlösa Boys och sen blev Ramlösa Södra nu. Eller, nej, det gör jag inte.
Så det är Älskars minne nu som är det lokala laget så här, på grund av sonen?
Ja, det blev det. Ja.
Höga Borg. Mm. Att det blev det direkt efter MFF-tiden. Vad hade du för kontakter där?
Nej, man kände väl lite. Några av spelarna, Anders Svensson, Swiss, som är i HF nu lite. Hasse Sjöström, ledaren där, känner jag ju. Och sen var det ju inte, alltså när jag slutade i Malmö så jag har inte varit en massa att sitta och förhandla och hålla på. Utan jag träffade ett par klubbar, Landskrona ville jag skulle komma till dem. Och, så jag var bara... Ja, jag sa, ja men vad ska jag säga, erbjuder ni mig och så undrar vilka tider tränar ni och sen så tog jag det som passar bäst. Och jag har ju cykelavstånd till Harlyckan och Göteborg, så att det var inte jättebra.
Ja, det är nimt.
Ja.
Tränar du någonting nu, alltså ut och springa eller något sånt liknande?
Jag, på sommarhalvåret försöker jag cykla lite och sen spela paddel.
Okay. Paddel är många som gör
det. Det är populärt, men jag har faktiskt hållit på en 5-6 år. Så jag var hyfsat tidig på det. Men...
Det är något med fotbollsspelare nu för tiden också. Alltså det är inte golf längre utan de ska spela paddel. Ja. Mackan kör paddel. Ja. Granqvist kör paddel. Och...
Ja. Ja.
Har du spelat spelar du i Helsingborg? Eller i
ja,
Ramlösa?
Jag spelar i Helsingborg. Mm. Ja.
Okay.
Förklara, vad är det som är bättre med paddel än tennis och pingis och sånt?
Ja, så det är ju framförallt, jag är ju inte någon direkt, jag har nästan aldrig hört på med racket idrott. Men det är ju mycket lättare att komma igång i paddel. Det är lite det med väggarna, bollen Du behöver inte jaga som en idiot, alltså bollen studsar om du kan tänka lite där. Mm.
Men du måste vara, du kan inte spela två en mot en.
Du kan träna en mot en och spelar man diagonalt. Det finns, utomlands finns visst singelbanor, men jag har inte sett dem. Men nej, spelar du matcher så är det dubbel som gäller.
Och det kräver att man är ett gäng som kan samlas.
Du måste vara för man, ja. Mm. Ja.
Finns det något annat du tittar på, TV och sånt, friidrott, tandboll?
Ja, jag följer ju lite grann. Jag tittar, jag tycker det är rätt trevligt att se friidrorna. Det är ju lite tråkigt bara att Norge är rätt så duktiga, mycket bättre än oss, om man säger. Men det mesta jag ser är ju fotboll. Det är det.
När du tittar på MFF idag, liksom, vad är bra och vad är dåligt?
Ja, de är ju i topp i Sverige, så att de är ju bra, det är helt klart. Det är ju annan fotboll mot när vi spelar, så är det ju. Det går ju mycket fortare, så är det bara.
Så det hade inte gått att ställa något av guldlagen från 80-talet mot dagens MFF och spöra?
Inte om du tittar på fotbollen, alltså så du jämför den. Men sen är det ju klart, jag tror ju säkert att de bästa från 80-talet hade varit förmodligen lärbara nu. Alltså, det är bara tempot, det är ju mycket högre.
Men det måste ju komma till här med den här förbannade kuppen. Jag vet, vi pratade om innan vi skulle träffas, Torbjörn, att du var inte med, kanske, vi försöker komma ihåg det, om du var med på den där sista som MFF vann 89, när vi vann kuppajäveln sist.
Tror jag hade en, om det var en bristning, jag för mig jag var satt på läktaren då. Jag för mig det.
För att det verkligen har gått troll, och jag vet inte, det var ofta, många gånger har det varit väsentligt sämre motstånd. Jag menar, bara det året när vi åkte ut mot Landskrona Boys, bara den jättehaka man hade för den liksom. Mm.
Ja, det var jag tittade på i Landskrona där. Ja.
Ja. Jag undrar vad som hände fortfarande.
Ja, de gjorde fler mål, det var väl det.
Ja. Vad är det som det har gått verkligen så att det blev en grej?
Det har det väl gjort, men jag vet inte, kuppen, den har ju aldrig varit stor i Sverige. Men jag tror lagen satsar ju säkert på att vinna den. Men
det är en chans att komma ut, menar du?
Ja, det är det ju. Ja. Men det är ju inte som i andra, vissa andra länder där det är fullsatt finaler och lite sånt där. Det är ju inte.
För kuppen var ju ändå betytt en del back in the days när du spelade, Torbjörn.
Ja, men det var ju, då var det kuppvinnarkuppen. Det var ju det var en chans att komma ut.
Om du blickar tillbaka, finns det något liksom som du kan plocka ut som ditt livs match? Det här är den matchen jag verkligen glänste.
Nej, det vet jag inte. Men något av det roligaste, det var ju helt klart när vi slog Ajax hemma med 1-0. Det var det ju. Mm.
Det var ju Ajax med alla de stora giganterna också.
Det är ju otroligt lag.
Bergkamp.
Ja, och Van Basten.
Ja, just det.
Reichkarl.
Ja.
Finns det, alltså när ni gick in till den matchen, hur kändes det liksom? Vi har chansen att slå dem här, eller fan vad de är bra.
Ja, men det, alltså när du går ut i match så måste du tro att du ska vinna. Det måste du göra.
Det kommer göra ont på dem också.
Ja, så är det ju.
För alltså, att de har några nollor till på lönekontot.
Ja. Och chansen, den är ju i regel. Det är inte många lag.
Nej, men vi har sett nu de här, även om vi åkte ut här nu mot Wolfsburg, det var...
Ja.
Det var inte som Real Madrid och så vidare.
Nej. Det blev lite skillnad i andra halvlek, men det kan ju vara så att de ledde då ju, så att då blev det annan fotboll.
Har du motsatsen också? Det här är den bittraste matchen, bittraste ögonblicket.
Ja, det kanske kan vara när vi förlorar SM-final då i slutspelet mot Norrköping. Var det 89? Jag tror det var det. Ja, det var ju rätt så. Vi tyckte ju vi var rätt så mycket bättre än dem, men vi förlorade tredje avgörande på straffar. Om inte jag snitt på det, så missar jag en straff i andra matchen.
Fast det är andra som har gjort det många gånger om det sista året här i Malmö också. Mm. Så du är inte ensam med det.
Nej, jag har sett det.
Sex raka straffmissar förra året.
Ja, den är inte bra.
Då kan vi återknyta till det här med att du slog straffarna och var rätt bra. Vad gör en bra straff? Var ska man sätta den?
Ja, är du säker på att sätta den i krysset, så gör det, för där hinner de inte kasta sig. Ja,
det är alltid ledigt i krysset.
Ja, det är där ju. Det är där ju, i varje fall på en straff. Det. Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt det. Vissa säger ju att bestämma innan vad du ska göra, och vissa är iskalla och försöker vänta ut målvakten.
Jag pratade med Massa om där. Han sa ju det att han är nästan lite irriterad på dem gör det, för det ska konstras till så jäkla mycket liksom. Går sikta där det är störst och panga på liksom, utav helsike liksom.
Men jag hade ju det. Jag hade bestämt innan vad jag skulle göra.
Det kan du avslöja nu, vad det var.
Ja, det var antingen var det en vrist till, alltså i målvaktens vänstra om vi säger så. Eller så var det ju en bredsida i andra hörnan.
Om vi tittar på målvakter. Var det någon som du tyckte var klart mycket bättre än de andra i MFF?
Alltså vi hade ju Janne Möller och Johnny Fedel. De var ju bra så direkt. Jag tycker ju, alltså Janne Möller tyckte jag var grymt bra.
Trygg och stabil.
Ja, ja.
Fantastiskt på frilägen. Han gick ut och gjorde sig stor.
Ja.
Och Johnny, hade han samma temperament som nu?
Ja, det hade han.
Det hördes ju omklädningsrummet ibland.
Ja, han kunde ju bli förbannad både på motståndare och medspelare.
Han styrde upp lite grann backlägen ibland.
Ja, absolut. Det kan ju vara nyttigt.
Mm. Var du lagkapten då?
Ja, ett par. Vad kan det ha varit? Sista 3-4 åren kanske. 3 år.
Hur var det då att vara lagkapten? Alltså, nu har det ju blivit en stor grej. Alltså, det är ju jätteintressant vem som ska bli det efter Marcus Risenberg och så vidare. Men var det en stor grej då?
Det var ju något år där alla spelarna fick rösta vem som skulle vara lagkapten. Sen så fick vi den danske tränaren Viggo Jensen.
Ja, just det.
Och då var det ingen röstning längre, utan då plockade han ut vem som skulle vara lagkapten. Så visst, det är ju stort på ett vis att bli vald som lagkapten. Visst är det det.
Var det Viggo sista året eller?
Nej, jag hade, vem hade jag? Rolf Zetterlund hade
jag. Ja, Rolf Zetterlund, ja, just det.
Viggo var väl lite speciell som tränare också.
Ja, jag tyckte han var bra. Jag tyckte det, han var rätt så, han var hård.
Före sin tid lite grann kanske, eller?
Ja, det är möjligt. Han var rätt så hård och tuff vad han tyckte och sån här grejer.
Var det 90-talets Ove Rösler?
Kanske, jag vet ju inte så jättemycket om Rösler, men alltså det var ju inte vad man trodde egentligen. Alltså när man tänker på 90-talet och ska få en dansk tränare,
nej,
då var det ju inte riktigt det.
Utan det var mycket disciplin och
jättetuff träning.
Äta rätt, sova rätt, tuff träning.
Ja, alltså han spelade vi på söndagen, då ville han att vi skulle lägga oss klockan 11 på fredagskvällen. Alltså, helst inte spela en 9-hål golf på lördagen eller. Alltså det var fotboll som gällde, och jag tror aldrig jag varit så bra tränad som jag hade Viggo.
Han var väl, om jag kommer ihåg rätt också, den som hade bäst koll på alla i hela föreningen. Alltså han visste ju alla juniorlaget, alla i P16, alla i P14, alla de lokala talangerna i närområdet och så vidare. Han hade järnkoll på allt sånt.
Mm. Ja, han var jätteintresserad.
Var det så också att man, det kändes som att han brydde sig om och gav alla chansen, eller?
Ja, det tror jag. Jag kan inte komma ihåg någon som inte fick chansen. Men det är ju svårt det där, för att det är ju vinst som gäller. Och tycker han den ena spelaren är mycket bättre än den andra till exempel, då är det ju svårt att ge dem chansen om det nu var någon som inte fick den.
Han fick väl en del fiender i truppen också?
Ja. Han fick ju gå. Det var inte så att han slutade. Han fick ju lämna. Ja, och så är det ju. Det
handlar om att äga omklädningsrummet och kunna ha en. Alltså.
Nej, det var ju, jag vet inte hur många, men det var ju ett antal spelare som inte tyckte att han, att de ville ha kvar honom mer eller mindre. Och, ja, om det sen var det som gjorde att Malmö bytte han mot Rolf Zetterlund, eller det skulle bytas ändå, ja, jag vet inte.
Så kommer Rolf Zetterlund in som var en helt annan typ.
Ja.
Han hade väl ett gäng spelare som han satsade på, så de andra så brydde han sig inte om.
Ja, det var det kanske. Jag ska säga, jag har inte tänkt så jättemycket på den. Det.
Ja, det är mest de som satt på bänken nu som har berättat efteråt att han visste knappt namnen på.
Ja. Ja, det är ju tråkigt om det är så. Ja.
Men han var ju, hade rätt bra resultat som tränare.
Alltså, han har ofta haft bra start, framförallt i början av någon anledning. Jag vet inte vad det är som gör, för det är ju samma fotboll om det första eller tredje året.
Ja, just det.
Men det blev ju resultat när Viggo fick lämna och Rolf kom. Det blev ju bättre resultat.
Sen går det ju en massa skrönor om att han var lite allmänt förvirrad och sånt ibland. Hade taktik genomgångar med 12 spelare.
Ja, han hade lite roliga kommentarer och lite sånt ibland också, ja. Om det var som han var förvirrad eller, ja, det vet jag inte.
Men. Kan man säga det? Att han liksom, han, ibland så visste han att han var jorden, men det blev rätt ändå.
Ja, det är möjligt.
Har du haft någon riktigt dålig tränare?
Nej, det tror jag inte. Alltså, det finns väl i princip inga dåliga tränare på allsvensk nivå. Det hoppas jag inte.
Det skulle varit på lägre nivå i så fall. Men
det finns man, ju säkert. Ja, det kan nog finnas. Att, men på lägre nivå, om det är långt ner. Alltså det är ju många grejer. Det kan ju vara att du ska värva var gång och se till så att det blir träning och sånt. För att det, då när jag höll på lite som i Ramlösa. Då, det, alltså jag visste ju inte på tisdagsträning om det skulle kunna komma 12 man eller 23.
Det är lite spännande.
Ja, det är det. Men du kan ju inte vara så seriös. Vad ska du göra?
Nej, du måste ju planera en träning och så kommer du inte.
Ja, men det blev ju inte att det var inte mycket du kunde planera så till övningen.
Man fick improvisera i stort sett.
Ja.
Dina barn, är de HIF-are?
Nej,
de MFF-are?
Nej, det är MFF.
Det har kommit med faders. Så att du har gått med dem
tidigt? Ja, det tror jag nog, ja.
Har du något sug över att liksom engagera som tränare igen någonstans?
Nej, inte direkt så. För att det är ju, ska jag följa och titta lite som ni ser när grabben spelar och lite sånt där, då är det ju svårt. För det är ofta på lördag eller söndag det är matcher om du är engagerad i andra föreningar.
Hur tror du att kommer han att bli mer än division 1-spelare?
Det hoppas vi. Det hoppas säkert han också. Ja. Det är svårt. Alltså där är många duktiga spelare och man plockar in spelare från Norge och såna grejer också. Men visst, vi kan hoppas.
Det har varit kul.
Ja, absolut. Det har varit jätteroligt.
Och då hade styrt om till MFF då?
Ja, men det hade ni själv velat också.